En podcast från Aftonbladet.
Kvällen den 20 maj 2025. En man som bor ensam i sitt hus i Borlänge ute och letar efter sin katt. Det har varit en fin dag och snart började skymma. Mannen går runt utanför huset, ovetande om att en påverkad missbrukare gömmer sig i en av hans lador. En man i 30-årsåldern som inte ätit på flera dagar och upplever att han är jagad och förföljd. Kissemiss, kissemiss, ropar den äldre mannen. Den yngre hukar och gömmer sig in i ladan för att inte bli upptäckt. Han hittar en hammare som ligger där. De får syn på varandra och det blir en konfrontation. 17 hammarslag senare går 30-åringen därifrån. Det här avsnittet ska handla om hur en 75-årig man blir attackerad på sin gårdsplan av en person som är ute för att stjäla en bil. Det ska handla om hur gärningsmannens oroliga anhöriga slagit larm upprepade gånger om att han behöver tas om hand och få vård för att han inte ska skada någon. Vädjanden om hjälp som ingen lyssnar på. Det här är Mordet på Tore. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Ja, Tore var ju då, om vi börjar med min släktrelation till honom, så var han min fars kusin då. Och vi hade en ganska nära relation med Tore därför att vi delade väldigt många fritidsintressen. Min far och jag var fiskar, vi gillade att fiska och det gjorde också Tore. Så vi kom och fiskade en del ihop och vi kom och lånade hans båt och han kom väldigt ofta förbi och hälsade på oss, inte minst när vi båda bodde då i Sandviken.
Det här är Anders Hedman, dalkar bosatt i Estland där han har en egen konsultverksamhet, sitter i bolagsstyrelser och innehar en rad förtroendeuppdrag. Han har tidigare kandiderat i riksdagen för Moderaterna. Men nu pratar vi inte någonting om hans livshistoria utan om hans släkting Tore Hedman som var polis i hela sitt yrkesverksamma liv fram till pensionen för 10 år sedan. En person som beskrivits som en mycket vänlig, social, plikttrogen och icke-konfrontativ person.
Tore var väl mer en sån här samtalspolis. Så han var väldigt mycket inne på liksom att tala. Så han var inte alls någon muskelkille, om man säger så. Då. Så, att, han var väldigt, så jag tror att det där stämmer väldigt bra överens på honom faktiskt. Det tror jag.
För 2 år sedan gick Tores livskamrat bort.
Nu då när han hade blivit enkling så hade han skaffat sig en liten katt som han då vårdade väldigt mycket. Och sen så var det väl familjen då, alltså systern som han hade en väldigt nära och daglig kontakt med.
Han var också intresserad av ishockey och där Leksand var hans lag. När Anders var hemma i släkthemmet i Dalarna brukade han ringa Tore för att höra om de skulle ses.
Jag ringde honom några gånger och sa, du kan väl komma förbi och hälsa på när du är i Svärdsjö då. För han bodde ju i Borlänge, va? Det är inte mer än, ska vi säga, 40 minuter däremellan med bil då. Men han hade alltid då så stressigt när han var och hälsade på syrran och sen så skulle han hem till katten då.
Tore hade också kvar kontakten med många av sina gamla poliskollegor. De träffades emellanåt för att äta lunch, prata om gamla minnen och annat. Annars var det kanske främst 2 saker som gjorde honom glad.
När han fick en stor fisk, eller när Leksand vann antar jag. Det händer ju inte så ofta så att det gäller ju att vara glad, passa på att vara glad.
Tore bodde i en lugn del av Borlänge och fann nöje i att sköta om trädgården. Han var en omtyckt granne och levde ett stillsamt liv. Men så en dag i maj förra året hände det något. Anders fick genom en släkting höra att det inte hade gått att få tag på Tore på ett tag.
Då så träffades vi i Svärdsjö och så sa jag läget och sådär, du vet allmänt. Och då så sa han, jo det var bra men min mor är orolig över Tore för Tore har inte ringt tillbaka liksom. Ja, så ja men det är väl typiskt. liksom stora systrar som oroar sig för lillebror och sådär. Ja, typiskt liksom. Ja, jag tyckte han också, så det var väl ingen mer med det.
Tore och hans syster hade alltså daglig kontakt sedan flera år. Allt sedan de båda överlevt sina respektive. Och det skulle visa sig att systerns oro inte var ogrundad. Senare den här dagen, den 21 maj, när Tore inte svarade, fick Anders ytterligare en indikation. Han fick ett samtal.
Och sen då så fick jag höra det utav en vän i Borlänge faktiskt som ringde mig och frågade liksom, har du hört det där om vad som har hänt? Mjälga, alltså det området i Borlänge, för detta polis, inte din släkting Tore, han bor väl i Mjälga och inte han för detta polis? Liksom. Jo, det stämmer ju båda, det är ju bingo på båda två.
Det började komma ut att en person hittats död, att en tidigare polis hade blivit mördad.
Och så gick jag ut och kollade på nätet och så då förstod jag ganska snabbt att det var på det sättet.
Händelserna som det här avsnittet rör sig kring utspelar sig i Borlänge, kvällen den 20 maj 2025. I allt väsentligt handlar det om två personer, 75-årige Tore och en 30-årig man som vi kallar för Magnus. De känner inte varandra, men den aktuella kvällen kommer de att mötas. För att förstå vad som leder till att de två möts behöver vi förstå vilka de två är. Vi börjar med Tore.
Ja, men han beskrivs som en otroligt snäll person. Timid, lugn person. Han är engagerad i olika föreningar. Han är plikttrogen och han är också mycket fiskeintresserad, beskriver släktingarna. Ja, men väldigt, väldigt snäll person skulle jag säga.
Det här är Lisa Linder Lindberg, granskande reporter på P4 Dalarna, som följt det här fallet. Hon berättar att den andra huvudpersonen i den här historien, Magnus, har en helt annan bakgrund.
Det är en man i 30-årsåldern som under de senaste åren har varit hemlös. Han har ett missbruk av alkohol och droger och han har flera gånger varit inlagd för psykiatrisk vård då på Säters sjukhus i Dalarna för att han haft drogrelaterade psykoser.
Han har flera gånger tidigare i livet hamnat i klammeri med rättvisan.
Han är också dömd för ett flertal brott sen tidigare. Det handlar om narkotika, rattfylleri och vapenbrott. Och det här är då en man som är känd av polisen, ett känt ansikte av polisen i Borlänge.
Den aktuella kvällen, den 20 maj 2025, är Tore hemma själv i huset med sin katt Nelson.
Det här är ett hus som ligger längst ner på gatan, lite insynsskyddat eller vad man ska säga. Det är ett rött hus, ett staket och det är två lador också på, har förvaringsutrymme kan man säga. Och sen har han sin bil parkerad utanför.
Under kvällen verkar Tore inte göra något speciellt. Men han har, som alltid, kontakt med sin syster.
Klockan 8:08 så skickar han ett sms då till sin syster. De hörs flera gånger varje dag och systern bor i en by utanför Falun då som är grannstaden till Borlänge. Och det här smset som han skickar 8:08 är den sista dokumenterade träffen av vad han gör den kvällen.
Det exakta händelseförloppet är inte helt klarlagt. Men det finns en version och det är vad Magnus menar har hänt.
Gärningspersonen är ju hemlös. Han känner att han behöver någonstans att bo, han behöver någon värme. Så hans syfte är att hitta en bil så att han tar sig in i någon bil så han kan värma sig och sova i den här bilen för natten.
Det är inte första gången han haft de här planerna.
Och så där har han gjort sedan han var yngre. Så han gått in i bilar och sovit i bilar. Så han går runt där i Borlänge och hittar då det här huset som han väljer ut, för att det är huset längst ner på gatan och det är lite skymsikt. Grannarna kan inte se, man ser inte in så mycket från vägen.
Delar av vad som händer sen går att följa genom övervakningsfilmer. Tores grannar har nämligen övervakningskameror som fångar delar av det som händer när han rör sig på deras gård vid olika tillfällen den här kvällen.
Och det man ser med hjälp av de här övervakningskamerorna, det är att första gången som gärningspersonen fångas på bild, då är klockan ungefär 7:30 på kvällen.
Han verkar leta efter något.
Och då har han på sig svarta kläder och en svart keps när han går runt och tittar lite på gården, tittar in i en glas, vad ska man säga, inglasad veranda liknande så.
Magnus har tagit sig in i en av ladorna. Sen ser han att Tore är utanför och går. Magnus hittar en hammare och sätter sig på huken i ladan för att inte bli upptäckt.
Och plötsligt så blir han påkommen då av det här offret som är ute och letar efter sin katt där på kvällskvisten.
Det blir en konfrontation. En kamp som bokstavligen kommer handla om liv eller död. I korthet slutar den med att Magnus slår Tore med hammaren närmast besinningslöst.
Och det är ju våld, det handlar om 17 slag mot huvudet på båda sidor av huvudet, höger och vänster sida. Minst 17 slag enligt den obduktionsläkaren då som har undersökt kroppen.
Tore har inte en chans.
Och det är av sånt kraftigt våld att det finns inga tvivel på att offret ska ha dött till följd då av de här kraftiga slagen med hammaren som är riktade mot huvudet. Så det är ett brutalt våld som offret utsätts för.
Inget av detta fångas på övervakningskamerorna. När Tore mördas är det helt stilla på filmerna. De visar en tom gårdsplan. Men en stund senare syns något igen. Det är Magnus.
Sen syns han nästa gång, är ungefär en timme senare, strax innan klockan 9. Och då har han plötsligt på sig en gul regnkappa och går runt på gården.
Han har alltså bytt kläder och han verkar inte ha särskilt bråttom därifrån.
Och sen ser man att han kör med offrets bil på gården här vid 9-tiden. Och under flera timmar, under nästan 4 timmar, så rör sig ju gärningspersonen in och ut ur bilderna.
Han verkar plocka på sig saker under de här timmarna.
Och man ser att han lastar in olika föremål och påsar in i offrets bil som är parkerad på gården.
Magnus verkar länsa Tores hem och tycks ta mängder av saker. Ölburkar, kläder, kattmat, mediciner, fiskekort, dator och kontanter. Utöver det här stjäl han också några av Tores personliga tillhörigheter från det tidigare yrkeslivet.
Offret har ju jobbat i princip hela sitt yrkesliv som polis. Han får också med sig en polismössa och en polisbricka som då är offrets.
Efter flera timmar verkar han till slut anse sig vara klar.
Strax innan midnatt så hoppar han in i bilen och åker iväg med offrets bil. Så det är det man ser på övervakningskamerorna.
På morgonen efter mordet märker Tores anhöriga snabbt att något är fel. Han och systern brukar ju prata varje dag, men när hon ringer så får hon inget svar. Efter ett tag hör hon av sig till grannarna och ber dem kolla om något har hänt.
Och då går grannarna över och möts direkt då av en öppen dörr och att man ser att lådor är utdragna, att hemmet inte alls ser ut som när offret bor där, att de förstår att det har varit inbrott eller någonting måste ha skett. Så här kan inte han ha lämnat huset. Man ser också att offrets bil är borta.
Grannarna ser inte några spår av Tore och går tillbaka in till sig. Men de kollar igenom övervakningsfilmerna från natten och ser att en för dem okänd person är synlig av och till under flera timmar. Då ringer de polisen som åker till platsen. Klockan är då runt 9:30 på morgonen. Men vid en första inspektion hittar de inte heller Tore.
Men sen så är det en av polismännen som får en känsla när de går ute på tomten, ungefär vid en av ladorna, och tänker att det här, den där lilla högen där med presenning, jag måste titta en gång till. Så han går tillbaka och lyfter på presenningen, och där hittas då offret död.
De inleder direkt en utredning om mord. Som ett första steg går de igenom filmerna från grannens övervakningskameror som filmat i färg och med bra kvalitet.
Och en av poliserna känner ju igen den här mannen, gärningspersonen, i och med att han är känd av polisen sen tidigare och dömd för ett flertal brott sen tidigare. Så direkt får man ju ett namn på en misstänkt person, och polisen har ju också bilen som är borta.
Här börjar en jakt på gärningsmannen där Tores bil blir ett huvudspår. Och bara några timmar senare kommer ett genombrott.
Vid 2:30 så får polisen träff. Man hittar bilen 9 kilometer ifrån den här mordplatsen.
Bilen står parkerad utanför ett lägenhetshus där det bor en kvinna som Magnus verkar känna. Polisens spanare sätter sig och väntar.
Polisen hinner ungefär spana 20 minuter utanför när det plötsligt händer någonting. Gärningspersonen och den här tjejen kommer ut ur fastigheten och går rakt över torget mot en bankomat.
En av spanarna tycker att Magnus ser nervös ut. De bestämmer sig för att slå till.
Och sen så sker ett gripande klockan 14:01 vid den här bankomaten, ett odramatiskt gripande.
Magnus grips alltså efter bara några timmars jakt. Och till skillnad från hur det ofta är i mordutredningar så erkänner han tidigt att det är han som har gjort det. Att han varit ute och letat efter en bil att stjäla. Att det blivit en konfrontation med Tore som lett till att han slagit honom med en mängd slag i huvudet med en hammare. Samtidigt ska det visa sig att det sedan länge funnits varningssignaler kring Magnus. Några som länge varit oroliga för honom är hans närmsta familj.
Ja, det var ju misär. Ja, med massa anmälningar och oron över hur han mådde. För han var ju hemskt dåligt skick under en längre tid.
Det här är Magnus mamma. Vi har ringt upp henne och Magnus svärmor för att låta dem berätta sin syn på det som har hänt. De är också arga och besvikna. Hans mamma vill framhålla att Magnus är en snäll och omtänksam människa när han är drogfri. Hon vill inte förringa det brott som Magnus begått, men understryka att de på sin sida varnat, larmat och anmält många gånger. Flera gånger bara dagarna före mordet. Hon berättar att hon under en längre tid försökt att få samhällets hjälp. Och att de gång på gång larmat socialtjänsten om sonen.
Men vi fick ju ingen gehör någonstans, känns det som. Vi anmälde ju både till polis och socialen, och de bollade över till varandra. Och det var ingen som tog åt sig och hjälpa till.
Magnus mamma berättar att sonen varit på väg ut för under lång tid. Att han mått dåligt, men att det började gå brant ut för 2024. Han blev hemlös och i början av 2025 lades han in på Säters sjukhus för drogutlösta psykoser. Men släppte snabbt ut igen när symptomen klingade av, och sen blev det samma visa igen. Ibland hade de kontakt, men ofta var det helt tyst. Magnus svärmor fyller i.
Ja, alltså den största oron som jag kände, det var ju att han inte skulle överleva. Därför att det var ju så pass omfattande missbruk, och han levde liksom ute på gatan. Och så mådde han ju också väldigt dåligt. Alltså, han hade ju paranoida tankar och trodde att han hade folk efter sig. Och hade ett pris på sitt huvud. Så att, ja, det fanns en stor oro över att hon liksom inte skulle överleva.
Oron gällde inte bara Magnus egna mående, utan också att det kunde leda till att han skulle göra någon annan illa. Någon annan som han stötte på ute i samhället.
Det fanns en oro och att han skulle missbedöma situationer ute i samhället eftersom han trodde att han var förföljd och att han hade liksom paranoid beredskap. Han var ju orolig för att det skulle hända någonting.
Oron skulle visa sig vara befogad. Den 20 maj slår Magnus ihjäl Tore med en hammare. Dagen därpå, samtidigt som Magnus jagas av polisen, gör hans familj ytterligare en orosanmälan. Då är det alltså redan för sent. Men det här fruktansvärda hade inte behövt hända, anser både svärmor och Magnus mamma, om socialtjänsten tagit deras oro på allvar.
Och de hade alla möjligheter och agera. Men de gjorde inte det. Och det här hade aldrig behövt hända om de hade gjort det. Det är min övertygelse att det verkligen är så.
Både Magnus svärmor och mamma har följt medierapporteringen om händelsen. Men även om andra liknande fall där närstående vädjat om hjälp för en anhörig och där det slutat med grova våldsbrott.
Ja, det är ju ett systemfel såklart. Det här är ju inte unikt, men det är ju likväl hur tragiskt som helst. Och det här är ju någonting man verkligen behöver lyfta. Det är ju jätteviktigt för att skydda alla liksom.
Anders Hedman, Tores släkting som vi pratade med tidigare, fick reda på att någonting hade hänt Tore dagen efter mordet. Han berättar att det var svårt att förstå varför just hans släkting hade blivit utsatt för det här.
Ja, man blir ju väldigt chockad liksom sådär, och man har väl lite svårt att ta in det till att börja med, skulle jag väl vilja säga. Så blir man ju ledsen naturligtvis.
En av frågorna han ställde sig var, vem hade gjort det här? En sak kunde i alla fall Anders utesluta. Att det skulle vara någon närstående eller någon granne han hade kommit i bråk med. För Tore hade inga fiender. Han var inte osams med någon. Han var ingen som sökte bråk. Tvärtom.
Och han var ju liksom ingen konfrontativ person. Han sysslade inte med någonting som kunde leda till det. Så det fanns liksom inte på kartan att det var någonting i den stilen. Eller någon släktgrej eller någonting sånt där. Nej, det fanns inte.
När han fick reda på mer om mordet kände han en ilska mot förövaren Magnus. Men allt eftersom hans liv och levande blivit klarlagt har Anders ilska kommit att bli allt starkare riktad mot ett annat håll. Mot socialtjänsten i Borlänge.
Hans föräldrar hade ju ringt in ett flertal gånger, som jag förstår det, samma morgon som mordet sen äger rum vid 8-tiden på kvällen. Och liksom och bett socialförvaltningen att se till att de omhänderta sonen, därför att de insåg att han inte mådde bra och att det fanns en stor aggression hos honom som hade kommit till uttryck, att han hade gått runt med något tillhygge på stan tidigare, och de var rädda för att det skulle kunna hända någonting hemskt, och de därför ringer till socialförvaltningen och ber dem att de omhänderta gärningsmannen, eller den blivande gärningsmannen då, vilket de inte gör av en för mig helt okänd orsak.
Larm efter larm efter larm. Trots det kunde Magnus alltså fortsätta att vara på fri fot. Hur kunde det bli så här? Hade mordet kunnat förhindras? Det här var frågor som Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarnas reporter som vi pratade med tidigare, började söka svar på. För dagen efter mordet får hon nämligen ett tips. Hon har egentligen slutat för dagen när hennes telefon ringer.
Och jag vet att jag tittar på klockan igen. Ska jag svara? Jag har ju slutat. Men jag svarar. Och då är det ju en person som nästan viskar i telefonen och frågar om jag är jag. Och som sen säger att hen har upplysningar om mordet.
Tipset innehåller information som sätter igång ett arbete.
Och det här är ju startskottet då för ett arbete att få fram dokumentation och ytterligare information som kan leda oss fram till en publicering som blir att det här mordet kunde ha hindrats.
När P4 Dalarna kartlägger den misstänkta gärningspersonen ser de berget av anmälningar. Att det finns en lång historik som föregått mordet. Och otaliga varningsklockor.
Och flera av de här anmälningarna som har kommit in till socialtjänsten i Borlänge är ju väldigt detaljerade och väldigt allvarliga om den här gärningspersonen. Och det handlar om ett tiotal anmälningar som har kommit till socialtjänsten under den här våren då, strax innan mordet, utan att socialtjänsten har agerat.
Förutom de här anmälningarna fanns det också andra tecken på att något snart kunde gå illa.
En vecka innan det här mordet sker den 14 maj så fick också polisen information om att den här misstänkta personen syns narkotikapåverkad, av vad som verkar vara narkotikapåverkad, med ett tillhygge i centrala Borlänge, går runt med ett tillhygge i handen. Och det här larmet når även socialtjänsten utan att varken polisen eller socialtjänsten tycks ha agerat fullt ut.
Utöver det här fanns det även andra saker som tycks ha misskötts. 9 månader före mordet hade nämligen Magnus dömts för en misshandel. Påföljden blev skyddstillsyn och missbrukshjälp.
Men vi kunde se i den dokumentationen att den behandlingen blev, som han blev dömd till, utförde aldrig socialtjänsten i Borlänge. Han genomförde alltså inte den planerade behandlingen som han var dömd till.
Att han misskötte det här ledde till en varning.
För bara 5 dagar innan det här mordet sker så blir han intagen till arresten i Borlänge och får den här varningen att han har inte varit på möten, han har inte varit på 8 av 14 planerade möten hos frivården och han har inte genomfört sin behandling och då får han en varning därifrån också. Så det är flera olika myndigheter, det är kriminalvården, det är polisen, det är sjukvården, det är socialtjänsten. 4 olika myndigheter som på olika sätt får larm om saker och ting kring den här gärningspersonen.
Trots allt detta leder inte till något.
Inget händer.
Under 2025 publicerar P4 Dalarna en rad granskande inslag där de visar på larmen som föregått mordet. När Lisa Linder Lindberg tittar på ärendet tycker hon att det är tydligt vad som borde ha skett.
Att han skulle ha fått hjälp. Hjälp för sitt missbruk, sitt narkotika- och alkoholmissbruk och hjälp för sitt dåliga mående. Mår en person bra och har en person inget missbruk, då tror jag inte att, och har en person en bostad, då tror jag inte det här mordet hade skett. Han var ju på jakt efter att ha någonstans att sova i en bil. Så att det här är ju ett fall som är oerhört tragiskt och det känns, en känsla man kan få är ju att han, den här gärningspersonen har fallit mellan myndigheternas stolar och då främst socialtjänsten som inte då har agerat fullt ut på de här allvarliga och detaljerade orosanmälningarna som har inkommit till socialtjänsten under lång tid.
Samtidigt som myndigheternas agerande granskas pågår polisutredningen om mordet på Tore. I november 2025, efter drygt ett halvårs utredning, väcks åtal. Kort senare är det dags för rättegång.
Startar du förhöret i förhör med den tilltalade? Då låter jag åklagaren ställa frågor direkt. Varsågod.
Ja.
Åklagarsidan lägger fram mängder med besvärande bevis som talar sitt tydliga språk. Att Magnus använt ett mycket kraftigt våld mot den 45 år äldre Tore. När det blir Magnus tur att ge sin bild av det som hänt vill han hellre att åklagaren, Eva-Lena Jansson, ställer frågor än att han ska berätta fritt. Efter ett tag kom de fram till den aktuella dagen.
Jag var ute och gick. Jag tror jag blev utsläppt ifrån polisen någon dag innan. Så gick jag till Kvarnsveden och så gick jag till stan igen och så gick jag väl ut ditåt. Jag smyger väl runt liksom. Försöker ju gömma mig liksom och känns som att någon är efter mig liksom.
Mm.
Magnus berättar att han träffar på människor som tittar på honom. Han känner sig iakttagen. Han letar efter en bil som han kan ta och fly med. Vid en av gårdarna han kommer fram till verkar det vara tomt. Det är där han filmas av övervakningskameror. Han ser en bil där men blir fundersam och avvaktande eftersom det är samma modell som hans ex-flickvän har. Han går vidare.
Ser du något intressant där när du går?
Ja, jag märker ju att det står en bil inne i ladan.
Mm. Hur märker du det?
Jag tittar.
Den bilen tänker han att han ska stjäla. Han får upp de reglade dörrarna med händerna genom en glipa. Han går runt där inne och hittar kläder.
Den här gula jackan är ju därifrån.
Mm.
Så hade han några stövlar och handskar och grejer.
Mm. Tar du på dig någonting utav det när du är där inne i ladan?
Ja.
Vilket utav det?
Alltihopa.
Med de stulna kläderna på sig riktar han sen in sig på bilen.
Vad var tanken sen?
Det hade ju varit att ta i den.
Mm.
Stängt av lyserna och kört ut, smyg ut liksom.
Så det var planen?
Ja.
Magnus berättar hur han hittar bilnyckeln liggande i facket mellan sätena. Men sen händer något.
Ja, så han började ju ropa efter sin katt.
Mm.
Då smyger vi runt där liksom. Släcker lampan och liksom. Ja. Att det var lugnt liksom.
Någon kommer och ropar på sin katt. Och det är alltså 75-årige Tore som bor här.
Vad är det som gör att du uppfattar att han ropar på sin katt just?
Det är kissimiss, typ så.
Okej.
Han gör det liksom 2 gånger, 3 gånger kanske.
Ja.
Magnus säger att han då släckt sin lampa och tänker att han vill försöka ta sig ut bakvägen. Men det visar sig att det inte finns några andra vägar ut än den han kommit in igenom. Han säger att de sen får syn på varandra.
Så när jag märker att han vet vart jag är, då liksom visar han mig och liksom skriker väl på honom då. Då backar han ut.
Mm.
Då minns jag att han såg rädd ut liksom.
Mm.
Vid det här laget har Magnus beväpnat sig med något han hittat där inne.
Då har jag hamman i handen.
Ja. Och vart har du hittat den någonstans?
Den låg där jag var. Mm. Rotade liksom.
Ja.
Men han har svårt att närmare förklara vad som är tanken.
Jag har varit ute och gått i flera veckors tid och trott att jag var förföljd. Och liksom jag har ingen ork i kroppen. Jag har knappt ätit någonting på flera dagar liksom. Mm. Så jag är ju beredd liksom på att det ska bli bråk. Jag är rädd för det. Ja.
Mm.
Liksom.
Och därför tar du med hammaren?
Ja.
Mm.
Sen, ute på gårdsplanen, blir det en konfrontation.
Han går emot mig. Han försöker komma in på kroppen på mig. Liksom.
Mm.
Och då puttar jag honom. Och han ramlar väl bakåt. Liksom.
Säger ni någonting till varandra i det läget?
Alltså vi båda skriker. Skriker liksom på varandra.
Magnus säger att mannen slår i huvudet när han ramlar. Och åklagaren säger att det här tycks vara första tillfället att springa därifrån.
Jag ser liksom ingen väg ut på det viset. Jag har ett staket framför mig och det är precis att det börjar falla mörker liksom.
Uh-huh.
Och sen det här med att jag hade ingen ork till att springa. Jag hade gått och trott att det ska komma någon bakifrån liksom hela tiden.
Mm.
Och gått i mitt liksom. Jag hade skavsår på fötterna liksom i flera veckor där.
Mm.
Magnus hävdar att mannen reser sig snabbt. Och sen går till attack mot honom.
Han försöker komma upp på kroppen på mig och ta tag i mig liksom här.
Mm.
Och men slänger mig liksom.
Mannen, alltså Tore, tar tag i Magnus och snurrar honom.
Jag flyger. Har jag hans ansikte liksom sådär.
Mm.
Och flyger runt och tappar den där hammaren. Och den kommer jag ihåg att jag ser i luften liksom att den landar precis bredvid husknuten liksom.
Hammaren far iväg men mannen fortsätter sin attack. Hävdar Magnus. Han säger att han blir nerbrottad och hamnar i en lövhög. Och då kommer en träsko flygande. Men åklagaren tycks inte bli helt övertygad av Magnus beskrivning som har drag av en självförsvarssituation.
Och det här är du helt säker på att det var så det gick till?
Ja.
Mm. Jag tänker utifrån det vi vet om hur ni såg ut och vägde vid den tiden. Mm. Så jag kan konstatera att du är en decimeter längre än Tore. Du är 15 kilo tyngre. Och 45 år yngre. Mm. Men han lyckas svinga dig på det här sättet.
Ja.
Sen hävdar Magnus att mannen går emot honom med hammaren.
Jag blev väl rädd och fick panik liksom.
Mm.
När jag låg där, och det är ju som en backe upp, alltså han ser jättestor ut i mitt minne liksom.
Mm.
Det är ingen sol som skiner där liksom. Och ja, det är bara han jag ser.
Mm.
Så håller han i hammaren liksom.
Åklagaren undrar om han inte nu kunde ta sig därifrån.
Jo, men hade jag fått den där hammaren på mig, alltså får jag den där ryggen, då blir jag förlamad. Det är en stor hammare.
Mm. Okej.
Okay. Den är större än en vanlig snickarhammare liksom.
Åklagaren Eva-Lena Jansson låter fortsatt tveksam till berättelsen och undrar vad som händer sen. Magnus hävdar att mannen nu tagit upp hammaren, håller i den och ser arg ut. Magnus går då till attack mot mannen som faller igen.
Han släppte liksom inte hammaren.
Nej. Och vad hände mera?
Jag biter han väl i handen eller i armen. Och då släpper han liksom hammaren direkt.
Mm.
Och sen slog han. Men också i samma rörelse liksom. Det gick bara av farten liksom.
Mm.
Åklagaren undrar om det går några tankar i hans huvud.
Första tanken kom väl när han blev livlös. Då reste jag mig upp och liksom, shit, vad fan är det här?
Mm.
Vad har hänt liksom?
Magnus beskriver hur han slår på båda sidor av huvudet. Skadorna på skallen blir mycket omfattande. Åklagaren påminner att det handlar om minst 17 slag med hammaren. Och frågar hur Magnus tänker kring det.
Jag har inte läst förundersökningen. Jag har inte tittat på de där bilderna själv heller.
Nej.
Det är inget man vill se.
Nej. Men där är ju ändå fastslaget att det är minst 17 slag.
Jag förstår.
Mm.
Jag fick panik.
Mm.
Magnus täcker över kroppen med en bit takplast och en presenning. Han häller på bensin som man tänker att han ska tända på. Men ändrar sig, går in i Tores hus, rotar igenom skåp och lådor och stjäl en massa saker som han sedan lastar in i bilen. Övervakningsfilmerna visar att han är kvar på platsen i flera timmar innan han kör iväg. Han trodde att det fanns folk runt hörnet och tittade efter eventuella förföljare.
Jag sitter ju liksom där och jag kommer ihåg, jag kände det som att det var någon som skulle se mig liksom.
Mm. Men om du nu kände så, varför stannar du 3 timmar på platsen?
Ja, jag ville väl få med mig det jag behövde.
Mm. Okej.
Okay. Det kändes ju som att det var någon på andra sidan älven som stod med en grön lampa och tryckte liksom.
Mm. Mm.
På grund av det allvarliga våldet och Magnus beskrivning av att vara jagad och övervakad fick han genomgå en så kallad paragraf 7-undersökning. En liten sinnesundersökning som i praktiken innebär ett längre samtal med en rättspsykiater och som i vissa fall leder fram till en rekommendation av en mer genomgripande undersökning. Men här kom ansvarige läkaren fram till att Magnus inte hade någon allvarlig psykisk störning, vare sig vid gärningen eller vid undersökningen, varför vård inte är ett alternativ till fängelse. Några veckor efter rättegången visade det sig att Falu tingsrätt inte såg några skäl att ifrågasätta de slutsatserna. Dagen före julafton 2025 kommer domen. P4 Dalarna.
Det blir 18 års fängelse för 31-åringen efter Mjölgamordet. Det slog Falu tingsrätt fast på tisdagen.
Falu tingsrätt skriver i domen att de många slagen ger stöd för att Magnus hade uppsåt att döda. Det var ett kraftigt, upprepat våld som begicks i Tore Hedmans hem när han låg på marken i skyddslös ställning. Han måste antas ha känt svår smärta och dödsångest. Men rimligen ledde de hårda slagen snabbt till att han förlorade medvetandet. Tingsrätten skriver vidare att det trots det stora antalet slag synes ha varit ett snabbt händelseförlopp och att inget tyder på att det var en planerad gärning. Sammantaget är omständigheterna försvårande, men inte så försvårande som krävs för ett livstidsstraff, anser tingsrätten, och landar till slut i att påföljden ska bli fängelse i 18 år. En dom som några månader senare fastställs av hovrätten. Trots att själva rättsfallet är avslutat återstår många frågetecken. Efter P4 Dalarnas granskning anmälde socialtjänsten för tjänstefel.
Det här ledde ju till att en polisutredning startades riktad mot socialtjänsten i Borlänge om misstänkt tjänstefel. Även Borlänge kommun startade en egen granskning av det här ärendet för att se efter vad de hade, om de hade brister eller hade gjort fel i ärendet.
Internutredningen är nu klar, men vad den visar är höljt i dunkel.
Det är en utredning som är omgärdas av sträng sekretess. Det är en utredning där sida upp och sida ner är stora svarta fält där man alltså då har strykit över all text som finns. Men socialtjänsten konstaterar ju att man har haft brister i det här ärendet. Det handlar om otydliga rutiner och riktlinjer. Men konkret vad det är för riktlinjer eller rutiner, det går inte att få fram. Och man får inte heller, jag som reporter får inte heller svar på de frågorna från Borlänge kommuns tjänstemän eller politiker.
Polisutredningen mot socialtjänsten fortsätter. Vad den kommer visa återstår att se. Vi har ställt frågor till Borlänge kommun om hur de ser på kritiken och anklagelsen om att mordet hade kunnat förhindrat om de tagit anmälningarna av Magnus på allvar. Tommy Berglund, förvaltningschef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Borlänge kommun, säger i ett skriftligt svar: "Det vi kan säga är att Borlänge kommun har genomfört en intern granskning av socialtjänstens hantering som också inlämnad till IVO, som en lex Sara. Det pågår ett ständigt kvalitetsarbete inom socialtjänsten för att upprätthålla en hög nivå av rättssäkra beslut." På frågan i vilken utsträckning det gjorts några förändringar vad gäller arbetet med den här typen av ärenden sedan mordet begicks säger socialchefen: "Det vilar ett tungt ansvar på oss som myndighet och vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra våra beslutsprocesser men också med att utveckla det uppsökande, förebyggande arbetet riktat till personer i samsjuklighet." Det har gått snart ett år sedan pensionerade polisen Tore Hedman hittades mördad utanför sitt hus i Mjälga i Borlänge. Släktingen Anders Hedman har funderat mycket på allt som framkommit i ärendet. Att Tore miste livet under stark skräck och dödsångest. Att han blev berövad åtskilliga goda år på ålderns höst. Att gärningsmannen kommer att få sitta många år i fängelse och kosta skattebetalarna många miljoner.
Så det är ju konsekvensen. Och detta bara därför att det enda de skulle ha gjort var att ha tvångsomhändertaget honom på moderns begäran och liksom se till att han hade fått vård. Då hade ju inte det här hänt. Åtminstone inte den här gången.
Även om IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ännu inte bedömt i vilken utsträckning det skett fel inom Borlänge kommun, har Anders Hedman sin uppfattning klar. Han är övertygad om att mordet kunde ha förhindrats. Om socialtjänsten tagit larmen på allvar och sett till att förövaren blivit omhändertagen.
Sen vet jag inte om han hade blivit tvångsomhändertagen och blivit sedermera utsläppt i ett senare skede. Att han inte då hade kunnat begått ett mord. Men att han då skulle ha mördat Tore, det är ju liksom helt, det finns inte på kartan, anser jag.
Anders Hedman berättar att han utmanat den politiska ledningen i Borlänge i en debatt i P4 Dalarna, men ingen har velat ställa upp. Något som han betecknar som fegt.
Men alltså det allra värsta är ju själva mordet givetvis, va? Men om vi nu bortsett från det mest självklara av alltihopa så är det ju den inkompetensen, får vi väl kalla det för, hos socialförvaltningen i Borlänge. Det är det som upprör mig mest. Bortsett från själva mordet, därför att det hade varit så lätt att förhindra det.
Förövaren Magnus svärmor, som varit med och gjort mängder av anmälningar, berättar att månaderna före mordet gav varningssignaler som lyste allt starkare angående Magnus situation. Oron eskalerade i samma takt och förstärktes av att ingen ville lyssna. Hon fick intrycket av att myndigheterna försökte bolla ärendet mellan varandra. Att ingen tog ansvar. Och att ingen tog de anhörigas oro på allvar.
Att ingen gjorde någonting, det vart inget mera. Det vart ingen åtgärd åt det hela när man ringde och gjorde orosanmälningar. Man fick inte ens återkopplingar. Och pratade med polisen, då var det SOS som hade hand om det. Pratade man med SOS så fick man ta det med polisen eller missbruk eller... Så till slut visste man ju varken ut eller in vad man skulle göra, vad man kunde göra. Man kände sig så maktlös.
Radions reporter Lisa Linder Lindberg, som avslöjat hur mycket information myndigheterna fick om Magnus, står också fast vid den bild som hennes granskning gett.
Det känns som en djupt tragisk historia från början till slut som inte alls hade behövt kunna ske överhuvudtaget, inte sluta på det här hemska sättet som det gjorde i ett våldsdåd där en annan människa miste sitt liv, mördades. Det hade inte behövt gå så långt. Och det tror jag handlar om socialtjänsten hade agerat på de här allvarliga och detaljerade larmen som hade kommit in till dem under en lång tid. Det var larm där det tydligt framgick att om inte den här personen får hjälp så kommer någonting. Det är en tidsfråga innan något allvarligt sker. Jag tror att om socialtjänsten hade gett den här mannen den hjälp han var i behov av, så hade offret idag levt i sin falröda stuga tillsammans med sin katt.
Du har lyssnat på Mordet på Tore, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från P4 Dalarna. Producent var Marcus Ulfsand. Reporter Beri Sangana. Ansvarig utgivare Lotta Folker. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.